Roligt att stå här igen. Inte så många som har farit hem så vitt jag ser. Mellan gången när jag var på första gången och andra gången. Det är alltid en fördel. Får se hur många som är kvar innan predikan är slut. Men nu ska jag köra på direkt. Jag ska försöka att inte tala så jättelänge för det är varmt och grejer. Och på något sätt när det blir över 25 i Finland då ber vi om vinter. Inte alla av oss. Men det känns ju väldigt mödosamt och plågosamt ibland att gå från Storviken hit när det är plus 24. Tänk på mig, era böner. Hörrni, jag har ett viktigt budskap idag som Herren tror jag faktiskt har planterat ner i mitt liv för kanske en par månader sedan tillbaka. Och jag hoppas jag det med varenda predikan naturligtvis. Men jag hoppas idag när du lyssnar att du försöker höra vad Herren säger. För jag upplevde i mitt hjärta att Herren har talat till speciellt några av er om omvändelse. Att Herren vill ha omvändelse i våra hjärtan. Och jag tror att det finns någonting i dagens budskap som speciellt kommer beröra dig. Och kanske till och med skaka om dig. Och förhoppningsvis även provocera dig. Så du blir lite arg. Alltså, vad är det att höra på en predikan om inte man blir lite arg i alla fall? För då är någon som på något sätt utmanar en att förändras. Utmana mig att vända om till en annan väg. Utmana mig att sluta med de dödliga gärningarna och sikta in oss på de gudomliga gärningarna istället. Men ni får höra och se vart det här leder. Och jag har texten. Rubriken är så här till att börja med. Möt Gud för nästa generations skull. Och det är det lite jag skulle tangera idag. Intro till det bara. När vi talar jättemycket och ofta om att möta Gud. Så utgå ifrån att idag fick jag möta Gud. Idag hade jag ett bra möte. Eller tvärtom som jag ganska ofta hör när jag predikar. Idag fick inte ut någonting av predikan. Att vi fokuserar jättemycket på jag. Att jag ska möta Gud. Att jag ska på något sätt få det ena och det andra. Och jag tror inte egentligen att det är Guds väg. För Guds tanke är alltid lärjungaskap. Och lärjungaskap är allting som vi ger vidare till nästa generation. Lärjungaskap handlar ingenting om att du möter Gud idag. Det handlar om att du får ge vidare det du har fått från Herren. Nå lite är det fördelaktigt att möta Gud nu som då, det är inte det jag menar. Men min poäng idag, och hela predikan kommer att fokusera på, att det handlar om att vi behöver möta Gud för att generationerna efter oss ska följa Jesus. För min konklusion, ni kan gå ut för predikan och sammanfatta den här meningen. Möter inte vi Gud, så har vi inte heller några exempel att ge vidare varför någon efter oss skulle vilja följa Jesus. Men vi läser och ser nu vad jag flummar på med här. Första Mosebok 33. Första versen, 11 verser framåt, så står det så här. Jakob lyfte blicken och fick se Esau komma med 400 man. Då fördelade han sina barn på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Han lät slavinnorna med deras barn gå främst. Lea, hennes barn efter dem och Rakel med Josef sist. Själv gick han framför dem och bugade sig 20 gånger ner till jorden innan han kom fram till sin bror. Men Esau sprang emot honom, tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom och det grät. När Esau fick se kvinnorna och barnen sade han, vilka är det här som du har med dig? Han svarade, det är barnen som Gud har gett dina tjänare, eller din tjänare. Sedan gick slavinnorna fram med sina barn och bugade sig. Efter dem gick Lea fram med sina barn och bugade sig. Och till sist gick Josef och Rakel fram och bugade sig. Esau frågade, vad menar du med hela den skada som jag mötte? Han svarade, jag ville finna nåd för min herres ögon. Men Esau sade, jag har nog, behåll det du har min bror. Nej, jag ber dig, svarade Jakob. Om jag funnit nåd för dina ögon, ta emot gåvan av mig. Eftersom jag fått se ditt ansikte, det är som jag såg Guds eget ansikte, när du tar emot mig så vänligt. Ta emot gåvan jag sänt dig, för Gud har varit nådig mot mig och jag har allt. Står det där bakom det lilla mörka där. Jag missar lite powerpointen. Hörrni, Jakob. Och en filur. Det ska kunna definiera honom. Jag tror att ska man skriva om Bibeln idag så skulle nog Herren säga att Jakob han var en filur. För han gjorde ganska mycket konstigheter. Han bedrog sin bror Han lurade sin pappa och sina släktingar. Ett liv som han då hade fått av sin farfar och sin far. Abraham ljög om att hans fru var hans syster, och det var också Isak. Och jag funderar, om jag skulle få iväg med Julia till ett främmande land, och jag skulle tvinga Julia att säga att säg att du är min syster, och Julia skulle se på mig och fråga, varför ska jag göra det? Och så ska jag svara, jo, för du är för snygg. Det kanske finns någon egyptisk herre som vill ding ding dong dong med dig. Och det ska de ju få göra, tycker man. Att ska jag säga det, föreslå det till min fru, ska hon sätta mig på en katapult och skicka mig till Uranus. Så på något sätt, jag tycker den här konstiga lurendrejeri-fasonen som finns hos Abraham är ju någonting som följde med honom. Han gjorde det en par gånger. Han var alltid hans syster. Och så fick alltid Herren reda upp det på ett eller annat sätt. Så blev både fara och andra härskare höll på att dö där, för Gud kom och sa att om du tar Sara så händer det lite blixt och dunder från himlen. Men detta skulle sätta sätt att leva och bedra, så följde med Jakob också. Och då han växte upp så fick han lurat sin bror, egentligen kan man nog säga, att ge bort hans förstfödelse välsignelse. Egentligen var det bästa en judisk pojke kunde få, det att få den här arvsvälsignelsen. Det var på något sätt det bästa testamentet du kunde få i familjen. Om man först född så var det ungefär synd för de andra, det som har det. Det på något sätt var det släktnamnet på något sätt testamenterades in eller tatuerades in i själen bara man var först född. Man lurade av Esau. Sen när Isak skulle välsigna Esau så lurade han Isak och satte på sig ett fårskinn. Ibland funderat, hur såg han det Esau ut? Det står ju att Isak på sig, han var lite grumliga blick, så han sa att jag vill känna på dig min son. Och så rör han i handen och så är du fårskinne på här? Ja, det är du Esau. Och så funderar jag, jaha. Hur såg han det Esau ut egentligen? Ja, han lurar i alla fall Isak för den delen. Och så drar han iväg till, och det tycker jag är så roligt. Det finns ju dolda äktenskapstips i Bibeln. Och ett av dem som lär oss i den här historien är arbeta hårt. Arbetaren är värd sin lön och så vidare. För han kommer till sin morbror Laban. Och han får ju se värsta level fina bruden där. Måste jag se namnet, var det Rakel? Och så, hon ska vi ha, ni vet det där. Hon ska vi ha, det där tjuren Ferdinand. Och så vad ska jag göra för att få den här frugan? Och hans Laban säger, jo, arbeta åt mig 20 år så ska det nog lösa sig. Och ni, alla vi som har varit förälskade, tre personer här bland oss, alla vi tre som har varit förälskade vet att 20 år går snabbt om man är förälskad. Det är ingenting. Så han gav hjärnet till 20 år. Och så blir det bröllop. Det blir också bröllopsnatt, det är allt står där. Och så är det hela kalaset och det är full gas hela natten. Och så vaknar då Jakob bröllopsmorgonen. Och så upptäcker han har gift sig med fel syster. Jag undrar vad de serverar den där dryckarna där på kvällen. Och så funderar han att går han till sin morbror och frågar, hör du, jag tror jag fick fel dotter. Jag var lite trött under viksen. Tager du? Ja, säkert. Och så svarar Laban, ja, men man ska alltid ge den äldsta först. Det ska jag komma ihåg. Och så säger jag, men arbeta 20 år till, så får du nästa. Och han är ju lika förälskad tydligen i 14 år där, så han arbetar 20 år till. Och efter det så ska han börja dra iväg från Laban. Och då blir det lite sån här boskapsuppdelning. Och då fortsätter Jakob att luras. Människan tycker alltid om att luras när man ska vinna ekonomisk framgång. Och det är det Jakob gör. Han skaffar sig de bästa djuren av dem allihopa, medan Laban får lite så skröpliga och halta grejer som lämnar över. Så där ungefär hans liv som höll på. Och det höll på till och med att kunna sluta på det sättet. Men så möter han Gud. Och det efter det här mötet med Gud, och vi kommer snart in på det här mötet med Herren. Men efter det här mötet med Gud som han möter sin bror Esau. Och jag tror Att sättet som Jakob mötte sin bror på förändrade Esaus sätt att bemöta sin egen bror. Istället för när du var på jakt, han ville ju döda sin bror. Men istället för att komma med svärdet så kom man med kärlek. Istället för att nu komma med bortförklaringar och svek till sin bror Esau, så säger Jakob någonting som jag tycker är väldigt vackert. Det är som jag såg Guds eget ansikte när jag ser dig, när du tar emot mig så vänligt. Alltså mötet med Gud hade fått Jakob att förändras. Att den bror han tidigare använde för att utnyttja och bedra, så blev nu istället en spegelbild för Guds eget ansikte. Och det är någonting som händer med oss, du och jag, när vi möter Gud. Det sättet vi börjar relatera och ta hand om varandra förändras. Människor vi har svikit så vill vi ha gott för. Människor som är onda mot oss, de väljer att välsigna och älska oavsett. Och det är lite det som jag idag skulle gå in på. För det slutar egentligen när han haft den här uppenbarelsen, den här konfrontationen med Gud själv. För Gud själv uppenbaras för Jakob. Han bokstavligen brottas med Herren under en hel natt. Jag undrar om inte det vore en sån här skriftskola för oss allihopa. Att vi alla skulle brottas med Herren en natt. Så det skulle bli lite mindre av oss och lite mer av Herren. Lite mindre av det köttet som säger jag vill ha mera hela tiden. Och lite mer av det här vill du ha. Du kanske behöver det mera än vad jag gör. Tre saker händer med Jakob. För det första, han blir välsignad av Gud. Han blir märkt av Gud och han får ett nytt namn, Israel. Dessa tre händelser leder sedan till att mötet med Esau blir något helt annat än han kunde tänka sig. Och nu vill jag snabbt gå igenom de här tre sakerna. För det första, han blir välsignad av Gud. Och genom att lyssna, genom hans välsignelse av Herren så förvandlas hans insida. Alla människor som möter Gud, vi får en förändrad, förvandlad insida. Vårt hjärta på något sätt blir fyllt med Guds helig ande. Det betyder kort och gott att vi egentligen börjar älska och börjar se världen på det sättet som Gud själv ser den. Vi är frestade många gånger de här tiderna. Att vi är rädda för alla terrorattentat och saker som händer hela tiden. Men min övertygelse när jag läser Guds ord är att Herren har kontroll. Och Gud har kontroll. Och min åsikt i frågan hela tiden är att när jag vänder min blick till Gud så löser sig allting hela tiden. Och för Jakob blev det så att han blev välsignad av Gud. Han hade lurat till sig den mänskliga välsignelsen. Och vi gör ju så många gånger vi människor att vi strävar efter statusar, vi gör saker för att människor ska tycka att vi är bra. Vi slänger upp en Instagram-bild och så håller vi på en halv dag och ser hur många som har gillat den. Eller en tweet eller en Facebook-status eller whatsoever. Det fyller ett sådant här behov som egentligen är bara från djävulen. Ursäkta språket. Men det är ju sådär. Vi försöker söka efter någonting som enbart Gud kan fylla. Och när vi möter Gud så märker vi att det är han som hela tiden har varit min, det som jag har sökt hela mitt liv. Och för Jakob, som hela sitt liv hade strävat efter mänsklig välsignelse, han tog den av sin bror, lurade till sig den av sin far och lurade sin morbror att få ännu mera allt det materiella. Men allt detta hade lett en tom insida och ett liv som hade en spiral som drog han, neråt. Nu mötte han en välsignelse av Gud istället, vilket hade tydliga, konkreta förändringar hos honom. För det första, när du och jag möter Gud, vår insida förvandlas och blir välsignade av Gud. För det andra, det som hände med Jakob, han blir märkt av Gud. Det står nämligen så, jag tycker det är lustigt. Eftersom han håller på brottat en natt med Herren står han smättat till honom på höften. Plung. Tänk att få ett sånt heligt slag. Och så står det att han hela sitt liv haltar. Och kan man fundera, varför Herre? Skulle inte kunna ge en kram? En kyss? En klapp? En hejaramsa? Psalm 23. Alltså allt annat. Men istället så smättrar han till han och så får han halta resten av sitt liv. Men vad är det bra med det då? Jo, då kommer ju alltid att minnas mötet med Gud. Varenda steg han tar så känner han, jag har mött Gud. Och jag tror vi alla människor behöver såna saker. Vi behöver stunder då vi blir märkta av Herren. Där vi hela tiden kan falla tillbaka på det. Jo, jag kämpar just nu. Men så tänker man på, jo men den dagen döpte jag mig. Jag blev märkt av Herren. Eller den dagen omvände jag mig. Jag blev märkt av Herren. Etc, etc. Vi behöver saker där Herren har fått göra någonting i oss. Så att vi hela tiden kommer ihåg varifrån vi är räddade. Paulus säger så, glöm inte den första kärleken. Och vad fienden alltid är ute efter i ditt liv, då ta ifrån dig din första kärlek. Så du slutar se på honom och så ser du på mänskliga omständigheter istället. För Jakob var det så att han hade tidigare fått tilltal och profetior uttalade över sitt liv. Men då först i mötet med Gud, han på riktigt blev märkt av Guds tilltal. Och profetiorna gick och började gå i uppfyllelse. För det tredje, Jakob får ett nytt namn. Jag tror så här, att när Jakob får ett nytt namn, en ny identitet, så kapas de generationella, lite folk säger så här med, generationella förbannelserna som hade följt med honom från hans fäder. Detta namn blir nationens namn. Observera att Abraham var trons fader. Men ändå är det Israel som blir nationens namn. När han blev märkt av Gud, han fick sitt liv förvandlat av Gud, så då blev det nya livet som sen blev Israels nation till och med. Och lyssna, det är ganska viktigt för dig och mig att förstå. Kanske inte Jakob kunde göra så mycket åt sitt beteende som och liv som lögnare och bedragare. Då var det pappa och farfar hade levt på samma sätt. Men genom att vi blir födda på nytt kommer även våra destruktiva band till vårt förflutna att brytas i dopgraven. Genom att vi tar emot Kristus. Så fast någonting har följt med dig i sjunde generationen, så när vi tar emot Kristus, han bara bryter det, bara smäller till en gång i andevärlden. Oavsett vad fienden försöker med tidigare, så går det inte att få tillbaka kedjan. För det är brutet genom Herren. Så sammanfattningsvis snabbt, de här tre punkterna. Genom välsignelsen så blev Jakob förvandlad och förändrad. Han blev märkt av Gud, för evigt påmind att Gud är med honom. För det tredje så får han ett nytt namn, en ny identitet. Och får börja ett liv, eller leva ett liv som inte var påverkat av det förflutna. Och jag måste säga en parentes, för folk missförstår ju allting hela tiden. Jag tror inte på arvsynden på det sättet. Det handlar inte om det. Att det säger ju Herren i Hesekiel 23 är det väl. Eller 18 är det, första verserna. Att det handlar inte om arvsynden, men dina föräldrars beteende följer oftast med dig. Om de lever på ett visst sätt så kommer du leva på ett sånt sätt troligen. Så det är det här egentligen som det handlar om. De här destruktiva beteendemönstren som kan följa med. Och jag tycker att det är nästintill mirakulöst anmärkningsvärt att se att Jakob tycker nu att det är som att se Gud själv då han nu ser sin bror. En bror som tidigare hatat honom och velat se honom död. Det är mötet med Gud som förändrar människan och ingenting annat. Jag har en berättelse, jag ringde och frågade honom. Jag satt en halvtimme i telefon med en god vän, egentligen förälder. Och jag frågade honom, får jag berätta din life story? Han funderade. Han inte funderade, han sa, klart du får göra det. Det är min gode vän Robert Kanto. Robert Kanto för 4 år sedan. Hans liv hade under ganska många år präglats av en viss bitterhet och ilska till omgivningen över saker som hade hänt ganska långt tillbaka. Och nu var det så att 4 år sedan så hade vi en pastorskonferens i Helsingfors där vi skulle besluta om Stefan skulle bli nationell ledare eller inte. Och Robert i misstag hamnade med på den här resan, för egentligen skulle han inte åka, men hans reserv, eller han som skulle fara, så fick förhinder, och han som reserv fick hoppa in. Så han beslöt sig, och nu citerar hans egna ord, att fara dit och jag ska vara emot allting. Det är en fin så kyrklig andlig attityd att ha. Vi är emot allt i Kristus och kärlek. Så han for dit. Satt av fredag kvällsmöte och fortfarande ganska sur mot allting. Han berättade åt mig att han hade spytt galla över dem han bodde rum med och kritiserade ganska mycket allt som hände i pingströrelsen. Lördag förmiddag, ungefär klockan 11:30, träffade jag på den här mannen. Han kommer fram till mig och frågar mig så här: ja, Anders, vad tycker du om konferensen? Och jag är ju nervös ung spillevink till pastor Bonabi. Så jag sa, jag inte vet om du riktigt har det. Ja, jag får nu se. Vad han svarat, det är nog fantastisk lovsång här. Och jag bara. Och sen efter det sa han, ja, vi har ju så fantastiska pastorer här i rörelsen. Jag funderar, vem pratar jag med? Och sen funderade jag, vad i all sin dag, vad är det där för någonting? Sen bara vandrade han iväg och han såg nu lite halvsalig ut, så flöt ungefär 5 centimeter från marken. Och sen ringer min gode vän Mikael Kanto upp mig och säger han till mig att min pappa just ringt mig. Man sa inte ett enda ord. Och man vet, när pappa ringer sådana samtal, det är då man ska fråga om ett extra veckopeng. Sen får jag höra, och nu citerar jag honom igen. Han går på lördag förmiddagsmötet fortsättningsvis övertygad om att nu ska han bara vara emot vad han ska vara. Bara på en äldre person i kyrkan knuffar Ian i sidan och säger så här: tycker du inte att det är hemsk lovsång här? Vad har Robert svarat? Och det var nu det någonting hände. Han svarar så här: men de är ju så äkta. Och då såg han de här unga lovsångsteamen som spelar där, mitt allt präglas av Guds helighet och ande. Och anden kom över Robert på en gång. Och det är nu 4 år sedan, han var 56 år gammal. Och han sa det till mig, det var som att jag blev född på nytt. Han bor på varenda möte, bönemöte, fanns inte någon möten, så gjorde han egna möten. Min gode vän Nickan sa, jag var lite nervös och rädd i början, för jag är kanske lite överdrivet. Men det är bättre den vägen. Och tycker jag, det är så fantastiskt. En man som är på väg någonstans och inte ens planerat att här ska jag möta Gud och att jag ska motarbeta Gud. Och så kommer man på mötet, ser man en musikstil man inte håller med om. Men mitt i allt någonstans där så ser man äktheten och kärleken från Gud. Anden kommer över och förvandlar. Du som, ja, vi sa det här uppe i alla fall, vad ni håller på med, ni tröga, alltså ni andra människor. Jag är glad i alla fall. Men du, han säger så här, att gå från negativ till förvandlad. Genom att jag såg det äkta och fick uppleva den heliga ande. Det var som att jag släppte greppet och kontrollen helt över till Gud. Och jag tänker ibland, kära vänner, inte det vi borde göra. Vi släpper kontrollen helt och hållet och ger den till Gud. Och för min del är det ju så otroligt fascinerande att höra om människor som också är lite äldre och får möta Gud. För ju äldre man är, desto mer Gud behöver vi. Det är ju så. Tro inte att du har blivit perfekt när du är 30. Det går bara, du behöver bara mer och mer Herren. Du behöver omvända dig ännu mer. Du behöver vara ännu mer på dina knän. Varför det? Jo, för vi behöver nästa generation som ser människor som vandrar nära Gud. Och du kan inte vandra nära Gud om du inte hela tiden och kontinuerligt omvänder dig till honom. För utan omvändelsen så hittar du aldrig vägen fram. Det är min övertygelse i alla fall. Vad kan vi då, du och jag, lära oss av den här fantastiska berättelsen om Robert? Idag verkar ju familjerna vara mer attackerade än någonsin förr. Och det kanske inte är så konstigt då vi läser om det första budet som hade ett löfte med sig om välsignelse. Det står så här i Andra Mosebok 20, vers 12. Hedra din far och din mor så du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Det finns en grundläggande välsignelse för att prioritera familjen och satsa på den till det vida mått. Att det går bättre för nästa generation än det gör för en själv. Det måste ju vara så. Att den finaste man kan uppleva som äldre jag om några år, så är när unga människor får möta Gud. Det handlar inte om mig, det handlar om att jag får bana en väg för att de får möta Herren. Och bästa sättet för dem att möta Gud är att jag har mött Gud. Så om du vill se väckelse i din familj, om jag får säga en sån sak, möt Gud en par gånger i veckan. För det är bara Gud som frälser, det är inte dina gester och charader, utan det är bara Herren. För i vårt egocentrerade samhälle ser vi idag små tendenser till att det skulle vara viktigt med omvändelse och att möta Gud. Man satsar hellre på sina egna karriärer, sitt självförverkligande och till och med på sina gudsmöten än att jobba bort sina svagheter för att på så vis nästa generation ska få ett mer välsignat liv. Och vad menar jag med det här då? Klart vi har svagheter, du och jag har svagheter som följer med oss. Men jag menar, och nu kommer det intressanta i texten enligt mig, som jag har till wannabe-teolog. Observera Josef. Josef var ganska liten pojke vid den här tiden. Josef får med egna små oskyldiga ögon se den förvandling som Jakob gick med om. Och min tro och teori när jag läser sen om Josefs liv, så är den att det här mötet som Jakob fick med levande Gud påverkade Josefs eget till den vida grad att han fick sen leva ett liv som är nästan ett av de mest gudfruktiga liven och livsöden vi läser om i Bibeln. Från kapitel 36-37 framåt i första Mosebok, resten av första Mosebok, står det om honom, minus ett kapitel. För Josef fick se den här förvandlingen av Jakob med hans egna ögon. Hur han inte längre var densamme, inte betedde sig på samma sätt, och hur det till och med påverkade hans fiender till det bättre. Jag tror att denna betraktelse brännmärkte Josef att bli den man som han sedan blev. Och som jag redan nämnde, en av de längre biografiska beskrivningarna om en människa finns om just Josef. Trots att han gång på gång blev lurad, betedde han sig nästan klanderfritt hela sitt liv. Det liv och den förändring han såg hos sin pappa hade lagt en grund i hans liv och blev en klippa att stå på som varade hela hans liv. Inte perfekt, men lyssna nu. Har ni familjemedlemmar som ni känner behöver mer av Gud? Det bästa ni kan ge dem, och förstå mig rätt, det är inte dina böner, utan det att du själv först av allt blir förvandlad av en helig ande. Det är jättebra, vi ska be ännu mera. I höst, om inte tidigare, ska vi riktigt skaka igång bönen mot den här församlingen. Men framom allt, så vad den här världen behöver idag, det är du och jag förvandlade av Gud. För det finns inget starkare vittnesbörd än att du går ute bland dina vänner och kära och blir förvandlad av den helige ande. Det är någonting som förr inte fungerade, så fungerar mitt i allt. Du kanske har svårt med självbehärskningen. Du kanske har haft kämpat med oro. Du kanske har kämpat just med ångest som vi hörde vittnesbörd om. Men när vi möter Gud så kanske händer någonting. Eller klart det händer någonting. Det är Gud vi möter. Det är inte jag, utan Gud. Och när Gud möter oss och förvandlar oss, det går inte en enda människa obemärkt förbi. Utan när de ser dig, så ser de någonting av Gud genom dig, i dig och av dig. För du lever inte på samma sätt när du blir förvandlad av den helige ande. Och jag känns ibland över oss, och man får man kanske inte säga. Jag känns ibland över mig, får man väl säga. Hur lite vi prioriterar att möta den helige ande. Vi behöver ibland bara komma fram inför korset i förkrosselse och i tårar och bara bekänna: Herre, jag behöver mer av dig och mindre av mig själv. Vi styrs så mycket av världens sätt att tänka och fungera. Och när vi styrs mer av världen av Gud, det är ett tecken på att då är det dags för dig och för mig att omvända oss till Herren. För då styrs vi inte längre av den helige ande, du styrs av världens ande, om man får säga så rakt på sak. Vad jag tror världen behöver mer idag, det är mer äkta tro. För jag tror en äkta tro i tårar väger långt tyngre en oändligt många påklistrade religiösa leenden. Vi ska visa upp att vi är så bra och så duktiga. Den tron leder bara till fördärvet. Men tårar i äkta nöd och omvändelse till Kristus leder till liv, säger Paulus. Om du vill att din familj och dina nära vänner ska komma till Gud, så vi får mer av det här in i våra liv. Den äkta levande tron. För den äkta tron på Gud genom mig, som också kommer att synas väldigt lätt genom oss. Hur vi älskar vår familj. Hur vi tar hand om vår familj. Hur vi engagerar oss i vått och i torrt. Också våra vänner och våra ovänner. Ibland är det lättare att se hur nära vi lever Gud. Hur vi hanterar våra ovänner än våra vänner. Vi är kallade av Herren att älska precis varenda människa. När jag gick förbi, jag gick i parken. En outnyttjad park i Vasa. Underskattat på alla sätt och vis. Tickala parken. Oftast enda invånarna där ett gäng alkoholiserade män. När jag gick förbi där så var det som en helig ande högg till i mitt hjärta och sa: även dessa människor älskade av mig. Och vad kan man annat gå och göra då? Försöka gå fram och visa Guds kärlek till dem. Alla människor är på likadan nivå, ständigt och jämnt älskade av Gud. Vi kan aldrig bli mindre eller mer älskade av honom. Det finns en konstant evig kärlek från Herren för alla människor. Jag minns, då jag var liten. Hur liten jag var minns jag inte, men jag liten var jag. Det kom en norsk man till min pappa och sa det till honom att han hade blivit lurad och bestulen av alla sina pengar. 2300 mark, tror jag det var. Och han sa det, om min pappa skulle låna de här pengarna så ska han få mera tillbaka. Och ni som känner min far här som vet att han tänkte inte så många sekunder. Och han sa, han for till närmsta, jag minns så väl den stunden, han gick till en Otto bankautomat. Och stod han ut 2300 mark som var mer än en tredjedel av hans bruttolön som han hade. Och jag kan säga det utan att tycka att alla ska tycka synd om mig, för jag hade överdrivet bra idag. Men vi hade inte sett mycket på den tiden. Så att min far fått ut de pengarna var ungefär mer än överflöd att ge bort. Och så gav han det, den norska mannen, fick 2000, tror jag 2003, det kan vara 2100 också, mark. Och så minns jag hur min far satt, det var en söndag, min far satt vid telefonen efter varenda dag, för den norrmannen lovade han ska höra av sig när han kommer hem till Oslo, ska han skicka pengarna tillbaka. Och så går det måndag, tisdag, onsdag, minst torsdag. Så ringde mannen. Och då sa det mannen så här, att ingen människa har gjort sån här sak för mig någonsin. Jag satt in, jag tror det var 2500, det kan till och med vara 3000 mark på ditt konto, sa han. Så gick det några dagar och inga pengar kom. Och gick någon vecka och pappa började ringa till adressen och telefonnumren som han hade fått av den norrmannen, och inga av de här numren funkar. Inget namn fanns som hette den här personen, och adressen existerade inte. Det vill säga, min far hade blivit lurad på den här summan. Och jag minns i mitt hjärta att jag tyckte enormt synd om min pappa. Men den här händelsen är egentligen, och det kan jag säga som ni som inte vet, varför idag God Jul Vasa finns. Det var för att jag såg min pappa visa generositet och ta av sina begränsade medel till en okänd människa som var en bedragare. Man satt ett exempel för mig att ta efter. Att när jag växte upp och sen började se fattiga människor runt omkring mig, så kunde jag inte låta bli att försöka göra någonting åt dem. För jag hade sett min pappa statuera ett exempel. Så här gör man. Ibland går det rätt till, ibland går det fel. Men vår uppgift är att alltid hjälpa då vi kan. Och ibland om inte ens vi kan, så för hans del. Att för min del så fick jag se ett exempel på hur en man av Gud tog hand om en annan människas liv i kris. Och det blev idag för mig i alla fall grunden till att försöka leva ett generöst liv. Kära vänner, du och jag, vi behöver människor som går före, lever nära Gud och visar oss andra exempel i vad det är att tillhöra Herren. Vi tror ju inte, som jag redan nämnde, på arvsynden. Men ibland behöver vi ta itu med våra liv så det inte förs vidare onödigt trams till nästa generation. Lever vi lagiskt kommer det lätt att smitta av sig till våra nära och kära. Har vi dålig karaktär på olika sätt är risken stor att den far vidare. Lyssna på det här. Varje människa borde ha som rättighet och självklarhet att leva i närhet av en människa som fått sitt liv förvandlat av Guds kraft. Alla människor borde ha en sån rättighet i Vasa och i Finland. Att leva nära en människa som har fått sitt liv förvandlat av den helige ande. Och det är du som är den människan många gånger. Så därför förstår du att du behöver den helige ande mer och mer i dig. Ibland tror jag att vi behöver möta Gud på djupet för att bli av med de saker som ligger där och stör oss. Vi behöver bli välsignade av Gud. Det är vårt, som jag redan nämnt många gånger, det är vårt grundtillstånd i skapelsen. I det syndfria Eden så står det att Herren han skapade människan och han välsignade dem. Och när vi kommer till Gud och blir födda på nytt så kommer vi tillbaka till vårt grundtillstånd. Ja, vi blir välsignade av Herren. Tänk att vi alla här inne är välsignade av Gud. Oavsett hur många av er, det brukar ungefär två, som kommer efteråt och tycker att jag predikar bra, så är det mångt mycket bättre att vara välsignad av Gud. Att ha själva Herrens välsignelse uttalad över ditt liv. Och den är uttalad på det sättet, det är fullbordat. Genom de orden så säger Gud till mänskligheten, ni klarar inte av det och ni har på något sätt ställt till det, men jag ger allt i Kristus. Alltså vi är välsignade av Herren. Alltså vi blir välsignade av Gud genom rättfärdigheten av Gud. Vi blir märkta av hans ande genom kraften i den heliga ande. Och nästa söndag sa du för några veckor sedan att jag skulle tala om den heliga ande, men det blir nästa söndag. Men genom den heliga ande så blir märkta av anden. Robert sa till mig att det var en gammal dam i hans församling som såg honom. Och så sa hon till honom, ja men det är ju som att du har blivit född på nytt. På ålderns höst. Och ibland tror jag på något sätt när vi får möta anden. Vi blir märkta av den heliga ande. Så då händer någonting med oss. Vi blir märkta av Gud. Herren gör någonting i oss. Det händer saker. Och för det tredje, vi behöver få ett nytt namn som är på nyttfödelsen i Kristus. Det har vi redan talat om några gånger, så vi behöver inte nämna det mera. Till sist en par quotes, eller en quote egentligen, en summering. Ledarskap innebär mod att fatta sådana beslut som kommer att gynna nästa generation. Ser en Alan Autry, eller man ser en konstigt efternamn. Alltså ibland så behöver du och jag välja att vi går den smala vägen. Det kanske är jobbigt för dig att bekänna dina synder. Jag vet inte när du sist har bekänt dina synder. Men om det är mer än en vecka, så gör det gärna ikväll. För så länge du har synder i dig så kommer fienden att använda det för att anklaga dig. Och det är inte så att du nu på väg till helvete för att du inte har bekänt synderna. Men ditt liv här på jorden är så mycket lättare när du får leva i friheten i Kristus. Och friheten i Kristus här på jorden kommer genom din bekännelse till Kristus. För syndabekännelse handlar egentligen inte om någonting annat än att du säger till Jesus, jag behöver dig igen. Jag behöver dig mera än mina gärningar. Jag behöver dig mera än min prestation och prestige. Så kära vän, till sist vill jag säga så här. Vi behöver låta den här förvandlingen ske för nästa generations skull. Du behöver möta Gud för att dina barn, barnbarn, barnbarnsbarn, vi inte längre tänkt leva, ska också få den möjligheten att möta Gud. För vi alla människor här inne, vi kan bli exempel där människor får se och möta Gud bara genom att de ser oss. Målet bör ju vara där någonstans med Petrus och han gick där i en stad och det står att de hoppades att hans skugga skulle falla på dem som skulle bli helade. Så har du en bra mål här på beach-tider. Att vi lever nära Gud och människor ser oss, så kan vi till och med få våra fienders ansikten att bli som Jakob säger, det som jag såg Guds eget ansikte. Men det sker enbart genom att du och jag får möta Gud. Vi gör det inte enbart för oss själva. Vi gör det för nästa generations skull. Ska vi be till Herren. Herre Jesus, nu bara tackar dig Gud för alla mina vänner som är här. Du säger Jesus att vissa av oss kanske har kämpat här där det var det.